السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله. Vi påbörjade med khutbat al-haja, den introduktion som profeten alayhi salatu salam brukade påbörja viktiga angelägenheter med. Och alhamdulillah, idag påbörjar vi någonting stort, någonting mäktigt. Och det är en väldigt vacker och fin bok som jag ber Allah azza wa jalla att gynna oss med i detta liv. Och att denna kunskap ska vara någonting som för oss närmare till honom, och någonting som höjer våra nivåer i detta liv och i nästa liv. Amin. Och vi tänkte idag börja läsa från en ny bok då som heter Sahih Targhib wa Tarhib. Denna bok. Och det är en bok som i grunden är skriven av al-imam al-Mundiri. En imam som heter al-Hafidh Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abu Muhammad al-Mundiri al-Shami thumma al-Masri, som föddes år 581 hijri. En mycket stor och lärd person. Och imam al-Dhahabi säger att han var ma kana fi zamanihi ahfaz minhu. Han var den yani mest starkaste i att memorera på hans tid när det kommer till kunskap, mashallah. Och imam al-Mundhiri skrev många böcker, kända böcker inom islam. Och han berättar i förordet på den här boken varför han skrev denna bok. Det var att en person som han ansåg var väldigt from, en zahid, en person som var fruktad Allah subhanahu wa ta'ala, bad honom samla en bok som uppmuntrar till gott och avskräcker från ont. Vilket är exakt vad rubriken i denna bok tyder på. Så han sa att det här var en bra idé och mashallah tog sig an detta projekt. Och det är inget litet projekt. När han nämner i förordet hur eller vilken metodik han gjorde, så nämner han att han gick igenom Kutub al-Sitta, yani Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abi Dawud, yani alla dessa böcker, och tog ut alla hadither som uppmuntrar till gott och alla hadither som avskräcker från ont. Och sedan Musnad Imam Ahmed, boken som är mashallah 27,000 hadither. Och sedan Ibn Hibban, Mustadrak, Al-Muwatta, Al-Tabarani och så vidare. Alla dessa böcker, ett 20-tal böcker, alltså de kändaste hadithböckerna som finns inom Islam. Och tog du ut alla dessa hadither och al-athar som han ansåg vara godtagbara. De som var väldigt svaga sållade han bort. Och samlade då dem i denna bok. Och inte bara det, han samlade dem också uppdelade i kapitel. Så som alla hadithböcker är, de flesta av hadithböcker i alla fall, att de är uppdelade i kapitel. Så som ni kommer att finna nu, han börjar med kapitlet om uppriktighet, eller ikhlas. Sedan kapitlet om faran av ria, att visa upp sig. Sedan kapitlet om vikten av att hålla fast vid Koranen och Sunna. Och sedan kapitlet faran av innovation. Sedan kapitlet om dygden av kunskap. Och sedan börjar han med kapitlet om renlighet. En hadith som uppmuntrar till wudu. Sedan hadith som avskräcker från att fuska eller utföra sin wudu slarvigt. Och hela boken är uppbyggd på det här sättet. Tills, och låt oss då ta, han börjar med dessa tre kapitel. Sen renlighet, sen bönen, sen zakat, sadaqa, vad som hör där till. Sedan fastan, sedan hajj. Han tar även sen upp kapitlet om handel, giftermål, skilsmässa, god karaktär. Och sedan zuhud på slutet och tron på nästa liv. Så att en väldigt, mashallah, omfattande bok. Som innehåller så otroligt mycket kunskap. Och de lärda har nämnt att det här är en bok som varje muslim är i behov av. Vare sig han är kunnig eller okunnig. Vare sig han är ung eller äldre. En bok som varje muslim kommer att gynnas av att höra. Och den här metodiken att nämna vad som uppmuntrar och vad som avskräcker är någonting som vi finner genomsyra hela Koranen och Sunnan. Om ni kollar i Koranen så finner ni att det här är en uslub. Det faller in under al-balagha, en vältalighet. Att Koranen, Allah Azza wa Jal, uppmuntrar oss till gott. Och sedan i versen efter varnar för ont. Eller tvärtom, att Allah varnar för någonting dåligt. Och sen uppmuntrar till dess motsats som är det goda. Och det här, man brukar säga på svenska, är en morot och piska. Att man har någonting som lockar, en belöning. Och man har en piska om du skulle falla kort. Och det här är det som människan behöver. Det blir som en drivkraft. Det här är någonting som får människan att bli mer energisk, mer aktiv, mer ambitiös. Och få den här viljekraften att göra goda gärningar. Men ibland man kan bli, eller inte bara ibland. Man blir passiv, man hamnar i en svacka. Man blir svag, är det inte så? Man blir glömsk. Och då när man hör att, subhanallah, om du bara gör wudu på det här sättet så kan du bli förlåten för dina synder. Det blir så här, wow, en väckarklocka. Jag måste tänka på hur jag gör med wudu. Jag kan få så här mycket belöning. Om du ber med khushu, du kan få den här belöningen. En person ber slarvigt, han hör hadithen om faran om att be slarvigt. Alltså han förbättrar sin bön. Är det inte så? Så att vi är i största behov av att höra dessa hadithen. Att uppmuntras till gott för att bli bättre människor. Och att avskräckas från dåligt för att lämna dessa saker. Och det här är ju det som Allah Azza wa Jal har nämnt, just det här med tazkiyat an-nufus. Att rena sina själar, rena sina hjärtan. Och hur gör man det? Genom att takhliya, att sluta upp. Att lämna dåliga gärningar, dåliga karaktärsdrag, dåliga tankar, dåliga inriktningar. Och att sen ta åt sig och anamma det goda. För du kan inte bygga någonting gott på någonting som är ont. Eller hur? Du ska bygga ett hus. Och grunden är dålig. Grunden är mjuk, den är kvicksand eller någonting. Kan du bygga ett hus på den? Nej, du måste fixa grunden först. Gör den stabil. Är det inte så? Eller ett annat exempel. Om du ska städa ditt hus. Kan du börja städa innan du plockar bort vad som är smutsigt? Eller kan du börja inreda och göra huset fint innan du tar bort vad som är smutsigt? Funkar det? Nej. Och samma sak är det med våra hjärtan. Du kan inte bli en from, praktiserande, gudsfruktig muslim. Om du först inte börjar med att rannsaka dig själv. Och avlägsna igen i de synder och dåliga karaktärsdrag som finns i ditt hjärta. För att islam går mycket ut på detta. Att rena sig själv och att sen yani, bygga upp någonting. Bygga upp det själsliga, de goda egenskaperna. Så boken är otroligt viktig. Och det här är också någonting som vi alla är i behov av, som jag sa. Att höra dessa hadither. För att vi sen kan förmedla dem vidare. Inte bara jag som sitter här. Du som hör om dessa hadither och memorerar dem, som ni kommer höra om idag. Får en enorm belöning. Och sen om du förmedlar dem till någon annan. Och personen sen tar åt sig detta budskap. Så kommer du få belöningen för att han praktiserar vad du har förmedlat till honom. Den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Mashallah. Och den som varnar för någonting dåligt får också belöningen för att han lämnar denna synd. Så vi är här idag och i dessa kommande lektioner för att lära oss. Och ta åt oss kunskapen, praktisera den själva och att även förmedla den vidare och sprida den vidare till våra nära och våra kära. Är det inte så? Och en annan stor nytta som finns i att samlas för att studera profetens hadither alaihi salatu wassalam, är att den sanna muslimen älskar profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så som han sa i hadithen att ingen av er är en sann troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina nära och sina kära och sina barn och så vidare. Så den sanna muslimen älskar profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och den som älskar profeten Muhammed alaihi salatu wassalam älskar också att höra hans hadither. Och njuter av att höra hans hadither. Det är kärt till honom. Sötare än att äta det godaste av bakelser och socker och vad det än må vara. Gärna han njuter av detta. Blir inte mätt och får inte nog. Och känner en hunger i att lära sig mer. Och han får också nyttan av att när han hör haditherna säga sallallahu alaihi wasallam. Jag nämner hadithen och jag säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Och ni hör hans namn nämnas, då säger ni också sallallahu alaihi wasallam. Och då får ni enorma belöningar. Så mycket belöning. Alla höjer era nivåer. Alla suddar bort era synder. Alla ger er otroligt mycket belöning. Och Alla är den som också kommer att välsigna er. Och änglarna kommer att be över er. Subhanallah. Och det finns så mycket dygder i att säga sallallahu alaihi wasallam. Och därför, när ni sitter på en föreläsning och ni hör imamen eller sheikhen eller föreläsaren säga profetens namn alaihi salatu wassalam, han säger profeten, eller han säger sändebudet, eller han säger Muhammad alaihi salatu wassalam, så ska ni säga sallallahu alaihi wasallam eller alaihi salatu wassalam. För han sa i den autentiska hadithen att den snålaste av människor är den som hör mitt namn och sen inte sänder salat och salam över mig. Så var inte snåla. La takunu bukhala. Utan var, mashallah, givmilda. Och gynna er själva genom att sända mycket salat och salam över vår älskade profet. Alihi afdallu salat och salam. Mashallah. Och författaren börjar denna bok då med tre otroligt viktiga kapitel. Som formar människan. Och som är någonting som är ett måste, en förutsättning för att hamna i paradiset. De här tre egenskaperna som nämns i dessa tre första kapitel är de viktigaste av egenskaper. Och vilka är de? Al-ikhlas, uppriktighet. Då islam är din och ikhlas. Ala lillahi din och khalis. Till Allah tillhör den uppriktiga religionen. Islam är ett tawhid. Islam är att särskilja Allah i sin tro och sin dyrkan. Så det här är den absolut viktigaste egenskapen. Utan ikhlas, du är inte ens muslim. Ikhlas är det som gör dig till muslim. Ikhlas är meningen med livet. Allah skapade dig för att endast styrka honom. Så att korrigera sina avsikter. Och göra det man gör uppriktigt för Allahs skull. Två, att hålla fast vid Koranen och Sunna. För du kan inte komma till Allah, du kan inte komma till paradiset förutom genom att följa profeten Muhammeds väg alaihissalatu wassalam. Och profeten Muhammeds väg alaihissalatu wassalam är Koranen och Sunna på sahabas förståelse. Om du går avvikande grupper och sekter, vad nämnde vi? Wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Att varje avvikelse är, eller varje innovation är en avvikelse, och varje avvikelse är i elden. Så avvikelser, innovationer hör inte hemma i islam. Det finns bara en väg, och det är Sunna. Och det är det som är det andra kapitlet i boken. Och sedan det tredje kapitlet om att söka kunskap. Dygden av att söka kunskap, vikten av att söka kunskap, plikten av att söka kunskap. Du kommer inte heller kunna vara uppriktig utan kunskap om vad uppriktighet är. Och du kommer inte heller kunna gå profeten Muhammeds väg och följa hans sunna och följa Koranen utan kunskap. För Koranen och sunnan är ju kunskap. Du kommer inte kunna be eller fasta eller göra hajj eller vad det än är som vi kommer att nämna i denna bok. Och vad en islam består av utan kunskap. Så kunskap är början och slutet. Dessa tre kapitel är jätteviktiga. Att vi hör, tar åt oss och anammar. Att vi blir uppriktiga. Vi blir muslimer som håller fast vid Koranen och Sunna. Och att vi blir muslimer som ständigt söker kunskap. Från vaggan till graven. Det finns inget stopp i ditt islamiska kunskapssökande. Utan det är en kontinuerlig, oavbruten process tills den dagen du slutar andas. Så ska du lära dig och utbilda dig i denna vackra och fina religion. Låt oss då börja med det första kapitlet. Och det viktigaste av allt. Och då säger författaren Kitab al-Ikhlas. Kapitlet om uppriktighet. Jag glömde nämna en viktig sak. Vi nämner att denna bok är sammanfattad av Imam al-Mundhir. Denna bok innehöll vissa svaga hadither. Så Sheikh Albani rahimahullah, som ledde för inte så länge sedan, en av denna största tids muhaddithin, kom, studerade denna bok och sållade bort de svaga haditherna. Så den här boken, den är 5 volymer. Okej? Och han gjorde de autentiska hadithen, blev i 3 volymer. Och de svaga haditherna la han i 2 volymer. Och vi kommer bara studera de autentiska haditherna. Så jag behöver inte säga hadithen är sahih. Utan yani, hadithen är, alla hadither som vi kommer att gå igenom är autentiska. Sahih eller hasan, hasan lillatihi, hasan lillairihi. Olika termer, olika former av autentiska och godtagbara hadither. Så alla hadither är då checkade och granskade av imam al-Albani. Och det är inte bara han som säger att hadithen är autentiska, utan det finns ju en andra lärda också. Men det är han som har samlat alla dessa hadither i den här ordningen, eller då tagit bort de svaga och lagt dem i en annan bok. Inshallah ta'ala. Tayyib. Första kapitlet, Kitabul Ikhlas. Kapitlet om uppriktighet. Och al-Ikhlas på arabiska betyder någonting rent. Någonting äkta. Man säger till exempel leban khalis. Leban eller asal asal khalis, leban khalis. Yani ren mjölk eller ren honung. Att den är fri från orenheter. Den är inte utblandad. Den är ren, 100-procentig äkta. Okej? Okay? Och ikhlas har en liknande betydelse i den islamiska terminologin, vilket blir att ens styrkan är ren för Allahs skull, uppriktig för Allahs skull. Den är inte blandad med grumliga avsikter. När du dyrkar Allah, till exempel nu, ni bad Maghrib. Ni bad Allah 100% för Allahs skull. Ni bad inte för att få pengar. Ni bad inte för att få makt eller status, eller för att någon skulle se dig och prisa dig. Du bad för Allahs skull. Helt och hållet. 100%. Det är al-ikhlas. Och ber man för någon annan än Allahs skull, har man en grumlig avsikt, en blandad avsikt, då är det inte ikhlas. Då är det ria. Och allt i islam måste leva upp till al-ikhlas, till uppriktighet. Att det man gör, gör man för Allahs skull. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Säg, min nusuk, min andakt, min dyrkan. Qul inna salati, min bön och min andakt och mitt liv och min död är för Allah. Detta är det jag har beordrats med, och inte att sätta någonting vid Allahs sida. Så allting man gör som muslim ska vara uppriktigt för Allahs skull. Är ni med? Alhamdulillah. Och det är, som vi sa, det som utmärker denna religion. La ilaha illallah betyder vad? Vad betyder la ilaha illallah? Vad betyder det? Ingen har rätten att dyrkas förutom Allah. Allah är den enda sanna guden som förtjänar att dyrkas. Så all dyrkan ska vara till Allah. Och det här, al-ikhlas, är också det mest grundläggande villkoret för att en gärning ska accepteras. En förutsättning och ett villkor för att ens goda gärning ska accepteras. Gör du en gärning och inte uppriktigt för Allahs skull, kommer den inte accepteras. Så jätteviktigt. När man gör någonting i islam, rannsaka dig själv, kolla dina avsikter. Varför och för vem gör du denna gärning? Gör den för Allahs skull, för att vinna Allahs välbehag, Allahs belöning, Allahs förlåtelse, Allahs paradis. Khalas, det är ikhlas, uppriktighet som gäller. Och många lärda börjar sina böcker med just ikhlas. För att påminna både sig själva och läsaren om att jag skrivit denna bok för Allahs skull. Söker Allahs belöning. Och du läsare läser denna bok för Allahs skull. För att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att man alltid börjar med detta. Korrigera sin nya och sina avsikter. Och vad är motsatsen till ikhlas? Är det någon som vet? Vad är det som negerar al-ikhlas? För att det är också en viktig sak. Som vi sa, den här boken kommer nämna de goda gärningarna och de dåliga gärningarna. Vad som uppmuntras och vad som avskräcker. Allting har motpoler. Allting har motsatser. Om en saks motsats förstår man vad den är. Yani, vill du veta vad någonting är 100% med en djup förståelse, så måste du också förstå vad motsatsen till den saken är. Yani, du kan inte förstå vad tawhid och ikhlas är tills du förstår vad dess motsats är. Och vad är motsatsen till tawhid och ikhlas? Shirk och ria. Precis. När du förstår vad kyrk är av gudadyrkan, politism, ögonkänneri, då och endast då kommer du förstå verkligheten av el-ikhlas och el-tawhid. Så vad är då motsatsen till el-ikhlas? Vad är det som negerar el-ikhlas? Det är först av allt el-kyrk i alla dess form. Och sedan som du sa el-ria. Och ria är ögonkänneri. Och det är ta'zim al-makhluqin. Att man gör någonting för att man upphöjer de skapade. Men man vill söka någon form av belöning hos dem. Motsatsen till ikhlas är också att göra någonting för att vinna någonting världsligt. Iradat dunya. Att en person till exempel läser Koranen för att få en betalt. Endast. Inte för att han vill ha belöning av Allah. Han går och läser Koranen endast för att få betalt. Då blir det fel. Så han gör en dyrkan bara för att få någonting världsligt. Det är inte ikhlas. Han gjorde inte gärningen för Allahs skull. No. Och författaren säger då här uppmuntran till el-ikhlas och sidq, vilket är som en synonym. Vad kan man säga? Sidq här är ärlighet, uppriktighet. Och att ha en god avsikt. Inshallah. För vi kommer tala om det här sen, kanske nästa lektion. Skillnaden på el-ikhlas och en niyya. Ikhlas, uppriktighet. Niyya, avsikt. De hänger ihop, men det finns lite saker som kan skilja dem åt. Inshallah ta'ala. Men vi kommer tala om det inshallah ta'ala i kommande lektion. Och han börjar med att nämna en väldigt vacker, mäktig hadith. Som berättas från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga. Och den hadith är ganska lång. Vi kommer inshallah översätta den. Och sen kommer vi gå igenom stycke för stycke i hadithen. Och det är en hadith som är mashallah fylld med fawaid och lärdomar. I denna hadith så berättar vår ärade profet alaihi salatu wasalam och säger att tre personer från de som levde före er var ute och sökte skydd i en grotta. Och vissa hadither nämner att de var ute på en resa eller färd eller någonstans. Och det började regna. Så de sökte skydd inne i en grotta. Och när de kom in i grottan så ramlade ett stort stenblock över ingången till grottan och täckte den. Så att de inte kunde gå ut. Som är nu fast i grottan. Och då säger en av dem till de andra att ingenting kommer att rädda er från det här stenblocket förutom att vi åkallar Allah med våra goda gärningar. Vi åkallar Allah och nämner våra goda gärningar. Och då säger en av männen, ja Allah, och Allah, jag hade två föräldrar som var äldre. Och jag brukade aldrig ge dryck till någon före dem. Vare sig familj, pengar eller familj, tjänstefolk eller barn. Och en dag när jag var ute för att valla mina djur så kom jag långt bort i sökandet av grönska och träd. Och kom hem då mina föräldrar hade somnat. Så jag mjölkade för dem och fann dem sovandes. Och jag ville inte ge mjölk till någon före mina föräldrar, vare sig tjänstefolk eller barn eller familj och så vidare. Så jag väntade hela natten med skålen i handen tills det att de vaknade upp. Och i vissa hadither, och barnen var med mina fötter och grät, än de ville ha mjölk, men jag gav dem inte. Och när de vaknade så gav jag dem mjölken. Och Allah, om jag gjorde detta i sökandet av ditt välbehag, ditt ansikte, så rädda oss från den situation vi befinner oss i. Och då flyttade stenen lite grann på sig. men inte tillräckligt för att de skulle kunna komma ut. Och sedan säger den andra mannen, han sa, jag hade en kusin, en kvinna, en tjej, som jag älskade, eller hon var den mest älskade kvinnan till mig. Och jag ville ha henne. Så han försökte, men hon vägrade. Tills det att hon ett år drabbades av hunger. Det var ett år av hungersnöd. Och då kommer hon till mig och jag gav henne 120 dinar. Att hon skulle låta mig göra zina med henne. Göra otukt med henne. Och hon gick med på detta. Tills det att jag la mig i position över henne. För att penetrera i henne. Och då säger hon, du har inte rätt att bryta ringen, alltså min oskuld, förutom med dess rätt, dess sanna rätt, det vill säga giftermål. Så mannen lät då bli och lämnade henne. Och lämnade henne trots att hon var den mest älskade personen till honom. Och lämnade också guldet till henne som hon hade fått. Och så säger hon, Allah, om jag gjorde detta i sökandet av ditt ansikte, ger ni välbehag, så rädda oss från den situationen vi befinner oss i. Och då tog Allah bort, flyttade på stenblocket lite mer, men det var fortfarande så täppt att de inte kunde komma ut. Och då säger den tredje mannen, ja Allah, jag anlitade eller hyrde in anställda. Och jag gav dem alla belöning förutom en man. Som lämnade sin belöning och gick. Så jag investerade hans lön tills den blev otroligt mycket. Och då kommer mannen tillbaka efter ett tag och säger, ja Abdallah, vart är min lön? Och då så säger han att allt du kan se här, kameler och kor och får och en tjänstefolk är ditt. Och då säger han, skojar du med mig? Så han jobbade en dag. Han säger, skojar du med mig, Abdallah? Och då så säger han, nej, jag skojar inte. Så han tog allt och gick därifrån. Han lämnade ingenting. Han tog allting och gick därifrån. Och då så sa han, å Allah, om jag gjorde detta för din skull och uppriktigt för dig, så rädda oss från den situation vi befinner oss i. Och då avlägsnade Allah stenblocket och de kunde gå ut från grottan. Och denna hadith finns Bukhari i Muslim. I denna hadith så nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en berättelse från Bani Israel. Och berättelser är någonting som är bra i al-Islam. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Berättelser som är sanna, autentiska. Det här är någonting som har hänt. Det är ingen saga eller film. Nej, det här är någonting som har hänt på riktigt. Och berättelser är någonting som stärker de troende i deras iman. Sanna berättelser. Idag tyvärr, man finner vissa av dessa YouTube-shuyukh berättar roliga historier. Påhittade saker eller roliga historier och pranks och liknande för att få folk att skratta. Det är den nya, tyvärr nya da'wan. Att allt ska vara roligt och allt ska vara kul och det ska vara show och det ska vara skådespeleri och det ska vara... Nej, det här är inte från islam. Utan islam, det är seriöst. Det här är Allahs religion. Vill du berätta en berättelse? Alhamdulillah. Vi har de bästa berättelser i Koranen och Sunna. Och i dem finns det tillräckligt med tankeställare. Är det inte så? Taib. Vi lär oss också av denna berättelse att vi följer de samfund som levde före oss. Yani Bani Israel och de folk som levde före oss. Det som gällde för dem gäller också för oss. I grunden. Så länge det finns någonting i islam som negerar det. Yani här ni nämns vissa fawaid och lärdomar som vi kan ta åt oss. Som vi inshallah kommer att höra i hadithen. Och hadithen är också ett bevis på det som kallas för karamat al-awliya. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger mirakel till sina awliya. De som står honom nära. De sanna troende. De med djup tro kan få mirakel. Alltså karamat. Saker som är utöver det vanliga. Det här är inte någonting som går att förklara med vetenskap eller någonting sånt. Att du gör en dua och ett stort stenblock flyttar på sig. Eller hur? Utan det här är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Karamat. Och det är möjligt. Så de här tre männen begav sig ut då och sökte skydd i en grotta. Och grottan, dess ingång, täcktes då av det här stora stenblocket. Och då säger då en av dem att vi kommer inte räddas förutom om vi ber till Allah med våra goda gärningar. Och här finns det två saker att tänka på. Att om du hamnar i en svår situation så ska du vända dig till Allah. Ingen annan. Vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kan du antingen be till Allah och säga Allah rädda oss. Det vanliga. Allah rädda oss. Allah tar bort stenblocket. Allah låt oss komma ut härifrån och så vidare. Eller du kan be och göra tawassul. En medla till Allah genom att nämna vissa av dina goda handlingar. Och det här är tillåtet i islam. Och beviset finner vi i denna hadith. Att du kan säga ja Allah. Jag är rädda mig på detta. På grund av att jag gjorde si och så. Eller Allah jag gjorde det här för din skull. Snälla rädda mig. Och som Allah nämner i Koranen. Att profeterna och de troende säger. Vi är troende. Gärna på grund av våran tro. Acceptera våran dua. Och så vidare. Det kallas tawassul. Gärna man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala och medlar till Allah azza wa jall med sina goda gärningar. Så här efterlyser den här mannen att varje individ av dem ska åkalla Allah med den bästa, mest uppriktiga gärningen han har gjort i sitt liv. Okej? Okay? Och om ni kollar på dessa tre gärningar, alltså i sig själv är gärningen kanske inte så här wow, om du skulle höra, alltså de är stora, mäktiga gärningar. Men de blev stora och yani, otroliga hos Allah subhanahu wa ta'ala då de gjordes för Allahs skull. Och det här är varför författaren börjar med denna hadith. För han vill här lära oss att med en god och ren avsikt så blir någonting litet någonting stort. Och tvärtom, du kan göra den största av gärning, men om du inte har uppriktighet så är det ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom ihåg det här. När vi dömer gärningar, vad är det som är stort hos Allah? Vad är det som är störst belöning? Det är inte alltid själva gärningen. Nej, det finns gärningar som är stora, som är jättebra. Som att åka på hajj, det är jättebra. Men en person som går ut här på vägen och tar bort en glasflaska kan få mer belöning än en person som åker på hajj. Hur? Han gör det här med uppriktighet för Allahs skull. Det är den minsta av goda gärningar. Men han gör det med ikhlas för Allahs skull. Han gör det med omtanke för att djuren inte ska skadas. Barnen ska inte skadas av att gå på glaset. Och han har 100% ikhlas. Och ni vet ju hadithen. Allah förlät en person. Lät han gå in i paradiset för han tog bort någonting från vägen. En annan person åter på hajj. Han är där en månad. Men han gör det ria'an för att visa upp sig. Inte för Allahs skull. Vems gärning är bäst? Den första personen, eller hur? För det han gjorde var för Allahs skull. Men vilken gärning är islam störst? Hajj är större, eller hur? Så att man ska inte alltid bara tänka på storleken av gärningen. Utan det handlar om kvaliteten i själva gärningen. Okej? Okay? Och det finns många sådana exempel i islam på hur små gärningar blir stora hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hur en halvdaddel räddar en person från helvetet. Hur att ge vatten till en hund. Förlät en kvinna. Alla förlät en kvinna på grund av detta. Hur att avlägsnet av den här kvisten från vägen. Lät mannen gå in i paradiset och så vidare. Så la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Den första personen medlade till Allah azza wa jall med att nämna hans birrul walidain. Att han var god mot sina föräldrar. Och det här är en av de högsta och bästa av gärningar i al-islam. Allah nämner flera gånger i Koranen att vi ska endast dyrka Allah och vi ska vara goda mot våra föräldrar. Yani det nämns direkt efter att vara god mot Allah subhanahu wa ta'ala eller dyrka Allah, nämns att vara god mot sina föräldrar. Och motsatsen, dyrka ingenting vid Allahs sida och var inte olydiga mot era föräldrar. Så från de bästa av gärningar är lydnad och godhet mot ens föräldrar. Och från de värsta och grövsta av synder är olydnad och trots mot ens föräldrar. Och vi finner ju också hadithen i Bukhari då mannen sa, ja Rasulullah, berätta för mig den bästa gärningen. Och då så sa han, as-salatu ala waqtiha. Det är att be bönen på dess tid. Och så sa han, ja Rasulullah, vad kommer sen? Då så sa han, birrul walidain. Att vara god mot ens föräldrar. Och vad kommer sen, ja Rasulullah? Jihadu fi sabilillah. Och den andra hadithen, mannen som kommer och säger: Rasulullah, jag vill ge mig ut med dig och strida för Allahs skull. Och då säger han: lever dina föräldrar? Han säger: ja, de lever. Han sa: gå och gör jihad med dina föräldrar. Gå och ta hand om dina föräldrar. Där har du jihad. Så det finns många, många liknande och vackra hadither som tyder på hur viktigt det är i islam att värna om ens föräldrar. Ta hand om dem, vara god mot dem, inte höja rösten mot dem, tala vänligt till dem, försörja dem. Och egentligen allt som klassas som gott i islam. Så vad gjorde den här mannen? Vad var hans goda gärning? Han bodde tillsammans med sina föräldrar och sin familj och sina barn och tjänstefolk och så vidare. Han var ute på dagen, arbetade, vallade sina djur, och en dag så kom han då bort i sökandet efter grönska som djuren kunde beta på, och kom hem sent när solen hade gått ner och hans föräldrar hade sovit. Och han hade som vana att när han kommer hem så mjölkar han alltid djuren och ger en skål med mjölk till sina föräldrar först, för han tycker att de kommer först, och det är så det ska vara, föräldrarna kommer först, sen barnen, familjen och så vidare. Men de hade somnat och han ville inte bryta den här traditionen han hade, så han satte sig, eller han stod, Allahu alam, med den här skålen i handen hela natten tills morgonen. Alltså timmar står han med skålen, och hans barn gråter av hunger. Pappa, vi vill ha mat, pappa vill ha mat, pappa vill ha, vi är hungriga. Han säger nej, föräldrarna först. Och Allah, om jag gjorde detta för din skull, rädda oss. Subhanallah. Och Allah accepterade hans dua. Och tog bort stenen lite grann. Mashallah. Han nämner också de lärda, och det är viktigt att veta att det han gjorde är inte ett måste. Han kunde ha gett mjölk till sina barn och sin fru. För alla har en rättighet i islam. Och han har skyldighet gentemot alla. Han måste ge sina barn mat. Men han ville bara att det ska vara i den här ordningen. Föräldrarna först, barnen sen. Han visar bara på hans syn i ta'lim hur mycket han högaktade sina föräldrar. Så det här var den första goda gärningen. Det var vad? Birrul walidain. Okej. Vad var den andra goda gärningen? Al-iffa. Kyskhet. Den här mannen var kär i sin kusin. Kvinnliga kusin. Han ville gifta sig med henne. Han ville ha henne till vilket pris som helst. Men hon ville inte ha honom. Och han försökte få henne. Men hon vägrade. Tills det att hon hamnade i nöd. På grund av att det var hungersnöd. Det var torka. Och hade då inga pengar för att överleva. Och motvilligt gick då med på att göra zina. Sälja sig själv mot en större summa pengar för att kunna överleva. Så, och den här summan, 100 dinar, jättemycket. Alltså jag vet inte om deras dinar är som de islamiska dinar, men islamisk dinar är 4,25 gram guld. Så det blir vad? 100 gånger 4,25 är nästan ett halvt kilo guld. Och vad kostar det? Det kostar flera 100 000. Så hon fick då dessa pengar. Och han lägger sig över henne, redo att göra zina. Hon säger: frukta Allah. Och bryt inte ringen, alltså ta inte oskulden förutom med haqq. Vilket är då nikah, att du gifter dig. Det här du gör är det fel. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Så han tänker. Men hon är i det här nödläget. Hon har fått pengar och allting. Och hon säger: frukta Allah. Yani, varför ska jag inte frukta Allah för? Varför ska jag? Yani, jag måste också frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Så han låter bli. Iffa. Men han avhåller sig från detta. Trots att det var så otroligt stark, yani, lust i det han ville göra. Och inte bara att han lät bli, gick därifrån. Trots att hon ligger där naken framför honom, han lämnade också pengarna till henne. Så behåll dem. Och gick därifrån. Och säger då: ja Allah, om jag gjorde detta för din skull, rädda oss då från den situation vi befinner oss i. Här finner vi dygden av iffa. Och vad är iffa för någonting? Det är kyskhet, avhållsamhet från att ha utom äktenskapliga förhållanden. Vilket islam har förbjudit. I islam är det inte tillåtet att ha förhållanden utanför äktenskapen. I vilken form det än må vara. Vill du ha ett förhållande så ska det vara inom ett korrekt äktenskap. Taib, allt annat är det zina. Otukt. Så den här mannen hade då denna högaktade och vackra egenskap som är el-iffa, kyskhet. avhållsamhet från att göra haram. Och fick då den här enorma belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är någon av er som kan en annan autentisk känd hadith som tyder på dygden av al-iffa, som tyder på den enorma belöningen som finns i att avstå från att göra zina. Ahsant, ahsant. Den kända hadithen Bukhari Muslim, där profeten alaihissalam säger att det finns sju som Allah kommer att skugga under sin skugga på den dagen det inte finns någon annan skugga än hans skugga. Den är under Allahs arsh. Och han nämnde från dem Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansib wa jamal, att en man som blev lockad av en kvinna som var vacker med position innan till att göra zina. Och han svarade henne inni akhafullah, jag fruktar Allah. Så han får denna enorma belöning. Så att avstå från zina är någonting nobelt, någonting fint. Och inte som idag man målar upp det som att personen som inte har flickvän eller som är oskuld yani är nästan som att han kommer från en annan planet. Yani var, alltså det, alla har flickvän, alla gör zina, alla hit och dit. Det är lite så det är i samhället. Det målas upp som man har skönmålat och normaliserat att göra zina. Och till och med tyvärr bland många som tillskriver sig kristendomen. Trots att det här är förbjudet inom kristendomen. Och inom de flesta religioner om jag inte har fel. Så muslimen följer inte bara strömmen, vänder inte kappan efter vinden och gör som alla andra, utan gör det som Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit. Alhamdulillah. Och då får man den här enorma belöningen. Och hadithen om skuggan gäller också kvinnor. Om en kvinna skulle bli lockad av en vacker man som är attraherande och liksom alla förutsättningar finns för att göra zina, men hon avstår för Allahs skull, då kommer hon också att få denna höga belöning. Och de lärde nämligen här en princip när det kommer till synder. Kom ihåg den här principen. Att ju mer lockelse, ju mer frestelse det finns i att göra en synd, ju mer belöning får du för att avstå. Ja. Och ju mindre frestelse och lockelse det finns i att göra en synd, ju större synd får du på dig om du gör denna synd. Hängde ni med? Ja, ju större frestelse det finns i att göra en synd, ju större belöning får du i att avstå. Och därför nämndes det yani att en ung person som växer upp i dyrkan till Allah, en ung person som inte gör sig och så, yani en person som är ung och stark, har väldigt mycket shahwa, yani sexuell lust, och avstår från zina, får mer belöning än en äldre person som börjar tappa sin lust. Är ni med? För där är frestelsen och lusten inte lika stor. Det är verkligen ett krig för den som är ung och har den här starka sexuella lusten att avstå. Så hans belöning är större. På samma sätt som att synden blir värre om en äldre person som inte ens kanske har lusten att göra zina faller in i zina. Då får han större synd på sig. Och därför har det nämnts att en av de tre Allah inte kommer kolla på domedagen är en gammal man som gör zina. Varför ska han göra zina för? Så tänk på det här. När det står för haram, tänk på den enorma belöningen. Lockelsen, frestelsen, kolla på haram är väldigt enkelt, kan vara väldigt lockande, men du avstår för Allahs skull. Du kommer att få en enorm belöning för detta. Inshallah ta'ala. Tayyib. Sen så nämndes då den tredje goda gärningen, och det är ada'ul amana. Att, vad kan man säga på svenska? Överlåta vad man är, eller att vara ärlig. Att vara ärlig och pålitlig. Amana, att vara amin. Vilket var det som den sista mannen hade. Den här mannen var en företagare, arbetsgivare som hade en business. Och enligt vissa hadither, han var en man som sysslade med skörd. Eller odla, plantera och så vidare. Ris eller liknande saker. Och anställde folk. Och folket fick sin lön i slutet på dagen. Men den här mannen tog inte sin lön. Det nämns olika orsaker. Han kanske tyckte lönen var för liten. Av någon orsak, han tog inte lönen och gick därifrån. Så mannen var pålitlig. Så det här mannen, det här är hans lön, jag ska spara den. Inte bara jag ska spara hans lön, jag lägger det, investerar. Så han investerar i någonting, gav lite pengar, lite avkastning. Han köpte kor. Korna blev flera. Många kor. Sen han köpte någon kamel, han köpte något får och så vidare. Och med tiden det var fullt. Massvis. Med en stor skara av får och kameler och kor och så vidare. Så mannen kommer tillbaka och vill ha sin lilla lön. Någon hundralapp eller någonting sånt. Och subhanallah, han säger allt det här är ditt. Gärna hundra eller tusentals kameler och kor och getter och allting. Han säger, skojar du? Han säger, nej, det är ditt. Han säger, okej. Okay. Han tog allting och gick. Alltså han kunde ha sagt här, behåll lite som tack för investeringen. Eller, han tog allt och gick. Och mannen var helt lugn med det här. Det var inte hans skyldighet. Han kunde bara gett honom hans lön och hej då. Men mashallah, han var aminen. På ditt liv, subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala accepterade deras dua och räddade dem från den motgång som de befann sig i. Subhanallah. Och det här bevisar också en till viktig princip. Och det är att lydnad till Allah är en räddning i svåra tider. Är ni med? Och sa profeten alaihi sallallahu alaihi sallam, ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka fi shidda. Yani, vänd dig till Allah, känn Allah och dyrka Allah i goda tider. Och Allah kommer att ta hand om dig i svåra tider. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Lyder Allah, fruktar Allah, kommer Allah att underlätta för dig. Allah kommer underlätta dina angelägenheter. Så belöningen kommer. När du är en gudsfruktig person som lyder Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kommer att underlätta dina saker i livet. När du står inför problem och motgångar, Allah kommer att underlätta dem för dig och rädda dig från dessa motgångar. På grund av din lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och motsatsen. Att synda och trotsa är orsaker till att få Allahs straff, få prövningar, att få motgångar och att de bara fortsätter så länge man inte vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala i tauba. Vi går vidare till följande hadith. Och jag vill också nämna att min metodik i den här boken är att jag inte kommer att gå igenom varenda hadith. Jag kommer förkorta. Vissa hadith tar jag bort, vissa repeteras och så vidare. Alltså det kan vara så här, dygden av miswak, 20 hadither. Kanske inte behöver nämna 20 hadither, kanske 5 räcker liksom. Och vissa av dem är väldigt, liknar varandra väldigt mycket. Utan att få fram budskapet. För att läser vi alla hadither så kommer vi kanske inte bli färdiga med boken på flera år. Så låt oss gärna välja eller läsa utvalda hadither från denna bok. Ja. I följande hadith så säger profeten a.s. eller berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att profeten a.s. sa i hajjat al-wada' hans avskedshajj, naddar Allahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha farubbaha milifiqin lejsa bifaqin. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger ljus eller skönhet eller lycka till personen som hör mina hadither, memorerar dem. För det må hända att en person som memorerat någonting för den vidare till någon som är kunnigare än honom. Det finns 3 saker som en muslim inte får ogilla eller känna agg jämt emot. Och det är uppriktighet i sitt agerande till Allah. Al-ikhlas al-amalu lillah. Wal-munasahatu li'aimmatil muslimin. Och uppriktighet, eller att ge uppriktiga råd till de muslimska ledarna. Wal-uzum jama'atihim. Och att hålla sig till deras enighet. För sannoliken så är deras dua runt dem. Och denna hadith är berättad av Al-Bazzar och den är hasan. I denna hadith så nämner profeten a.s. en väldigt vacker sak som vi kommer komma tillbaka till i kapitlet om kunskap. Och det är att profeten Muhammad a.s. i denna hadith gör dua. Att Allah ska belöna varenda person som memorerar hans hadith. Och för dem vidare. Även om han inte ens förstår sig på dem. Yani här har vi en fadl, en otrolig dygd. Förträfflighet när det kommer till kunskap. Och det är att profeten alaihissalam, han vars dua är accepterad, gjorde dua till Allah azza wa jal att Allah ska belöna dig om du memorerar hans hadither. Så som han sa då. Okej? Så kommer du få denna belöning. Och vad är denna belöning? Han sa naddar Allah. Och naddar Allah, Ibn al-Athir säger i Nihaya, en känd bok som förklarar termer inom hadither. Han säger naddarahu wa nadarahu wa andarahu ay na'amahu. Na'amahu, yani Allah kommer att, vad säger man på svenska, na'ama, yani göra honom lycklig, behaglig, yani skön, bekväm. Yani na'ama kommer att, yani välsigna den här personen. Och man kan också säga då nadara, vilket betyder, kommer från en nadara, vilket betyder ljus, skönhet i ansiktet. Ja. Så här kan det betyda två saker. Det kan betyda att yani, må Allah ge skönhet, ljus i ansiktet till personen som memorerar mina hadither och för dem vidare. Yani, Allah kommer göra personen vacker. Ge personen yani, nur i hans ansikte. Okay? I detta liv. Och kanske mest av allt på domedagen. Och den andra hadithen är må Allah ge lycka, välbehag, välbefinnande till personen som gör detta. Yani, om du är en person som sysslar med att memorera profetens hadither alaihissalatu wassalam, kommer Allah att göra dig lycklig. Kommer att ha det här välbehaget i ditt hjärta, i din själ. Och det kommer att sedan prägla sig på ditt utseende. Så att sysselsätta sig med att memorera profetens hadithir alaihissalam är någonting som ger en enorm belöning. Utöver att det också är en dyrka till Allah subhanahu wa ta'ala. Någonting som stärker ditt minne, någonting som ger dig belöning, någonting som lär dig det arabiska språket och någonting som självklart gör att du också bär på kunskapen. För kunskap är i slutändan vad du har memorerat, vad du kan utantill och förstår. Det här är kunskapen. Kunskap inte att ha 100 böcker på en bokhylla. Eller att ha en mobil app med 1000 hadithböcker. Och det är inte kunskap. Du är inte en alim för att du har en app i mobilen. Och du är inte en alim för att du har böcker på bokhyllan. Utan du är en alim den dagen du har kunskap. Och förståelse av kunskapen. Och implementera kunskapen. Så kunskap är memorera och att förstå sig på. Så här finner vi då att profeten alaihi wasallam gjorde dua för dem som lär sig hans hadither. Därför är det viktigt att man, om man söker kunskap, att man försöker lära sig hadither. Lite enkla hadither. Du lär dig dem och du förmedlar dem vidare också. Får också belöning för. Ja. Och så nämner han i andra delen av hadithen att det finns tre egenskaper som inte är lämpliga för en muslim att förakta. Yani det är oförenligt med en muslim som är troende att förakta dessa tre egenskaper. Och vad betyder den här meningen? Jo, det betyder, som de lärda har sagt, att en troendes hjärta kan inte vara friskt och rent från dåliga egenskaper tills han har dessa tre goda egenskaper. Yani den som inte besitter de här tre egenskaperna har en brist i sitt hjärta, en sjukdom i sitt hjärta. Och måste jobba med sitt hjärta. Och det är inte tillåtet för en muslim att ha förakt eller agg i sitt hjärta jämt emot dessa tre egenskaper. Och vilka är dessa tre egenskaper? Det första är ikhlas al-amalu lillah. Vilket är det vi talar om. Uppriktighet i sitt agerande eller dyrkande till Allah. Det är den första egenskapen. Genom en person inte dyrkar Allah uppriktigt, då har personen den grövsta av sjukdom i sitt hjärta. Den är kyrk, ria och ögonkänneri. Vilket är helt oacceptabelt och oförenligt med islam. Det är den första egenskapen. Den andra egenskapen är att ge uppriktiga råd till de muslimska ledarna. Genom en person har möjligheten att komma nära en muslimsk ledare, så är det en god, vacker och fin egenskap att han ger honom uppriktiga råd. Att han vill honom väl. Ledaren, han är som du. Du är inte felfri, eller hur? Du har brister. Ledaren har också sina brister. Men hans brister, de blir värre. De ibland återspeglar sig på folket. Så att ledaren blir korrigerad, tillrättavisad, förd på rätt väg, är bland det viktigaste som finns. För hans vägledning och hans, yani, vad kan man säga, rättvisa blir sen något som återspeglar sig på folket. Så det är jätteviktigt i islam att ha goda ledare, att ha bra ledare. Men alla muslimer behöver nasiha. Alla muslimer behöver uppriktiga råd. Behöver påminnelser, behöver hänvisning. Han är inte speciellt politik. Det omfattar så många saker. Ekonomi och lag och rättvisa och skola och sjukhus. Vem har koll på allt detta? Och speciellt i ett islamiskt styre där ledaren, kanske man har en enväldig ledare, en khalifa eller amir, som har väldigt allomfattande makt i samhället. Ska han ha koll på allting och veta vad som är bäst för skolan och sjukhuset och militären? Och nej, det är helt omöjligt. Så han behöver råd, eller hur? Och då kan man välja att antingen man vet vad som är bättre, man säger jag bryr mig inte om honom. Han är misslyckad, han är loser, han är failure, kolla, han är orättvis ledare. Nej, alltså, om du vet vad som är bäst, dela med dig av det goda till honom. Du vill gott för dig själv och du vill gott till andra. Och det här är också en egenskap som muslimer generellt ska ha. Din och nasiha. Att vi ger varandra uppriktiga råd. Vi hänvisar varandra. Vi påminner varandra. Vi är inte den här som är, vi har, vad säger man, skadeglädje. Att vi blir glada när andra misslyckas. Vi blir glada när andra inte vet. A'udhu billah. Det här har du den egenskapen. Du har en sjukdom i ditt hjärta. Skrattar åt att folk går vilse. Skrattar åt att folk halkar och slutar be eller syndar och så vidare. Då har du en sjukdom i hjärtat. Där ska du känna sorg. Ska känna en omsorg, omtanke för den personen som halkar, den som inte vet och vill ge honom väl. Vilket leder till att du försöker att ge personen uppriktiga råd. Och den tredje egenskapen var luzum jama'atihim. Att man också håller sig till den islamiska enigheten. För islam lägger mycket vikt på detta. Att man är tillsammans, man är enade. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Var enade, håll alla fast vid Allahs rep och splittras inte. Vi ska vara en jama'a, en grupp muslimer. Och det kan vi inte vara utan ledare. Så ledare måste finnas. Och sedan enigheten. När man bor i ett muslims land, man har en muslims ledare, khalas. Gå inte och gör andra grupper och uppror och revolter och separera er från den muslimska gruppen. Utan var enade. Finns det brister, försök korrigera och rätta till dessa brister. Är ni med? Så att tillsammans är vi starka. Så att man håller sig till det muslimska samfundet, till den muslimska sammanhållningen. Och gör inte som al-Khawarij och dessa avvikande sekter och ideologier som yani, går ut från den muslimska yani, jama'a. Och så nämndes det i hadithen för att deras dua yuhitu min wara'ihim. Och den här meningen kan betyda att muslimerna, när de är enade och gör dua för varandra, så är det som en mur runt al-jama'a. Yani det är som ett skydd. En dua som kommer att skydda och yani bevara den muslimska sammanhållningen. De är tillsammans och de gör dua för varandra. Då blir den här dua någonting som går tillbaka till hela samfundet. Är ni med? Nej. Så denna hadith, shahid, yani själva vittnet från hadithen, är då att en av de mest utmärkande egenskaper man måste ha för att ha ett rent hjärta är el-ikhlas i sitt agerande. Uppriktighet i sina goda gärningar. Vi tar en till hadith när vi är färdiga, inshallah ta'ala. Och det är hadithen som berättas från Mus'ab ibn Sa'd ibn An'abihi. Yani Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, som är en av de 10 som lovats paradiset. Min al-ashr al-mubashirin bi jannah. Och Sa'd ibn Abi Waqas var från de tidigare muslimerna. Och han var också den muslimen som sköt den första pilen i islam. Han sköt den första pilen i al-islam. Han var väldigt skicklig skytt pilbåge. Och han nämner denna hadith. Ska vi se här. Han säger här Att han trodde han skulle få mer än vissa andra som var med i kriget. När de krigade så delade man ut krigsbyte. Så han trodde han skulle få mer för att han hade yani, gjort mera i kriget. Yani, han var skickligaste skytten och tänkte att jag kommer få mer krigsbyte. Och då så säger profeten alaihi salam: "Innama yansurullaha hadhihi al-umma bidu'afaiha." Allah ger seger till denna umma med deras svaga. Med deras dua, deras bön och deras uppriktighet. Bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Så vad är det som ger muslimerna, vad är det som ger muslimerna seger? Är det vapen? Är det styrka? Det är en aspekt, men det är inte den viktigaste aspekten. Den, vad är den viktigaste aspekten? Det är självklart seger från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämnde han att vad är det som ger muslimerna seger? Det är de svaga. De svaga, de som är kanske fattiga, som inte har mycket, som inte har någon hög status. Det är deras dua, deras åkallan till Allah subhanahu wa ta'ala. Deras bön och deras ikhlas. Det är det som ger muslimerna seger. Så den här hadithen lär oss vad? Att man som muslim inte ska haka upp sig på det materialistiska. Utan om muslimerna skulle vinna ett slag, så kan man säga att han var den skickligaste soldaten, han var den modigaste soldaten. Men det kanske fanns folk som på natten gjorde dua till Allah, som var svaga, som inte var rika, som inte hade någon status. Och Allah besvarade deras dua och gav muslimerna seger. Är ni med? Och den här hadithen lär oss en annan viktig sak. Och det är att vi muslimer inte ska vara en dummande. Att dumma folk på deras yttre. Han är fattig, han är nobody, han är loser, han har ingen utbildning, han har inga pengar, han bor i en liten lada eller någonting sånt. Nej. Yani, Allahu alam. Allah vet vad som finns i folks hjärta. Ibland kan det simplaste av personer, som vi kommer att höra, vara bland de noblaste av personer. De som är närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de rikaste, mest välbärgade och högst anseende i landet kan vara de sämsta hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så de fattiga har en hög status i islam. Och profeten Muhammad a.s. beordrade till och med sahaba, och han sa att han beordrade dem bidunumin al-masakin, att vara nära till de fattiga. För det är de som är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det som gör att deras dua kanske accepteras av Allah azza wa jall? Att deras ikhlas blir starkare. Det är att de inte är distraherade av hayatet dunya, det världsliga. Bilar och fina lägenheter och fina smycken och fina kläder. Nej, de har mera fokus i sin ibadah till Allah azza wa jall. De är närmare till Allah på grund av deras ödmjukhet till Allah azza wa jall. Så jätteviktigt att man som en muslimsk yani community värnar om de svaga. Det kanske är de som är orsaken till en styrka och ens framgång. Och inte föser bort dem och säger att ni är ingenting. Ni ger oss ett dåligt anseende. La, a'udhu billah. Utan om du kollar på profeterna i Koranen. Yani, vad sa de rika till Nuh alayhi salam? Vem är det som följer dig? Vad sa de? Al-Ardalun. Al-Ardalun. Det är bara de lägsta i samhället som följer dig. Det var deras hujja. Och samma sak sa Quraysh till profeten Muhammad a.s. Kolla, det här är slavar och Bilal och fulan. Varför ska vi följa dig för? Vi är de rika i samhället. Det är inte en hujja. Det är inte ett argument. Utan, alhamdulillah, de fattiga och de med lägre status är oftast kanske de med mest förstånd, mest uppriktighet. De är de godaste och finaste av hjärtan. Så vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa nas'alallah al-ikhlas. Det är bra att man ber Allah azza wa jalla om uppriktighet. Vi kommer komma sen kapitel. Viktigt om att vi alla har uppriktighet. Abro.
Jag tänkte på uppriktighet. Man kan vara uppriktig i världsliga grejer också.
När vi talar här om dyrkan. Alltså, vad säger man att en person, han är hängiven till sitt arbete. Eller hur? Han gör sitt arbete uppriktigt. Det är inte det som menas. Det där är också islamisk egenskap. Om du gör det för Allah skulle belönas dig för det. Lenn Allah har katab al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit att allting ska utföras med precision eller perfektion eller på det korrekta sättet. Så, men det är inte det som menas. Alltså det är inte det som är ikhlas. Så han är mukhlis för han är duktig på arbetet. Nej, det är inte det som menas. Allah. Och samma sak, ria är inte heller att visa upp sig i världsliga saker. Yani att någon är duktig på att springa eller spela fotboll eller liknande. Och det är inte att visa upp sig. Förstår du? För det är inte en dyrkan.
No. Du fick mig att tänka på något som jag tänkte på förut också när det gäller högmod i världsliga saker.
Det är en annan sak. All högmod är haram. Allt högmod. Det finns inget högmod som är tillåtet. Det enda undantaget vissa lärda nämner är om det är i jihad fi sabilillah, om det är en tillgjord högmod. Att man rider stolt på sin häst. Alltså så här visa upp sig för att skrämma sin fiende, framstå som så här mäktig och stark. Förstår du? Men det är bara skådespeleri. Det är inte ens en genuin högmod. Det är en falskt högmod. Spel för gallerian. Så all högmod är haram i islam. Och därför nämndes det i hadithen att den som har så lite som ett högmod av kibber i sitt hjärta kommer inte att gå in i Jannah. Så högmod är aldrig positivt. Förstår du?
Det är alltså när man visar upp sig liksom, man är bra fotbollare.
Det är inte rea. Det är inte rea. Det är inte klandervärt.
Man visar upp sig när man gör mål till exempel. Titta på mig, jag är värsta mål.
Det är okej. Okay. Men samtidigt där man ska vara ödmjuk. Har du sett de här MMA, innan matchen eller långt boxare, de står och de är fett kaxiga. Det är ofta de som är mest kaxiga som får stryk, eller hur? Man ska vara ödmjuk i livet. Ibland de som är bäst, de är så här ödmjuka. Är det inte så? De som är störst i käften, de är de som är största losers, gärna. Alla måste ha. Khair, vi är färdiga, eller? Jazakumullah khairan. Och vi ses inshallah ta'ala nästa lektion som är på söndag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.